Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag heter Josefin Lennartsson och du lyssnar till andra säsongen. Och i det här avsnittet ska du få träffa en god vän till mig som heter Rebecca Paulsson. Och det här samtalet spelade vi in för flera månader sedan. Det kan du höra på det härliga fågelkvittret i bakgrunden. Och vi kommer att prata om helhet. Men vi pratar också om omorientering. Någonting som jag tänker är särskilt viktigt efter att man har gått igenom en kris eller en stor förändring i ens liv. Det kommer till en punkt efter att man har kanske varit tvungen att släppa taget om allt och allting har rasat och man har liksom landat också i den där tillståndet av att allting är lite kaosigt. Så kommer en tid när man börjar liksom stanna upp och se på allt som har blivit och på alla de bitar som ligger utspridda runt en. Och där det är dags att börja plocka ihop livet igen och plocka ihop det som man känner är hållbart att bygga på framåt. Omorientering, det kan ju ske i allt ifrån att man har lämnat en relation och ska liksom ta sig tillbaka till livet och hitta ett nytt sätt att leva och förhålla sig efter att man inte längre är i den där relationen. Men den är också väldigt viktig när man har lämnat en sån stor sak som en religiös eller andlig gemenskap. För att det är så mycket som kommer med att lämna en sån gemenskap som skapar förvirring och tomrum inom en. Allt ifrån att inte längre veta vad som ger en mening i livet till hur nästa steg ser ut eller vem man vill vara i den här världen. Den här omorienteringen då sätter sig också djupt på ens identitet. Vem är jag nu? Vem vill jag vara? Vad av allt det som har varit kan jag bära med mig in i det som jag vill ha i min framtid? Det är verkligen inga lätta frågor. Och för en del så är det otroligt tungt och svårt att jobba med. Och för dig som känner att du skulle behöva stöd på den vägen så vill jag säga att det finns sådana möjligheter. Och jag håller på att skapa precis en sån möjlighet. Om du skulle vilja ge mig förtroendet att följas åt en stund, så kommer jag kunna erbjuda både kurser och nätverk och även samtalsstöd. För dig som känner att jag behöver någon som hjälper mig att sortera bland alla de här bitarna som ligger runt mig. Och jag tror att vi behöver andra människor, även i den fasen. Men en av de absolut viktigaste insikten att ta med i den processen, det är att det inte finns någon annan människa som kan ge dig svaret efter att du har gjort den där krisen. Det finns ingen annan som kan beskriva eller bestämma vad som är rätt väg för dig att gå från och med nu. Utan det är du. Det är att hitta den där kompassen inom dig själv. Det är att hitta modet att våga ta de steg som du längtar efter för det liv som du vill leva. Och det är att våga utsätta sig för den sårbarhet som det många gånger innebär. Och i det här samtalet så kommer vi in på det. Kring att leva i nya skav kring vem jag är nu och vem jag vill vara. Ovissheten som många gånger kan vara otroligt smärtsam. Vi pratar om vad det innebär att leva ett liv. Ett helt liv. Och om hur sunda gränser kan se ut bortom det osunda som vi har upplevt. Och vi berättar också om hur värdefullt det har varit att ha vänner att dela den här processen med. Även om vi inte har varit på samma plats alltid eller tyckt och tänkt lika. En gemenskap där vi respekterar varandras olikheter och positioner stärker till fortsatta steg framåt.
Thank you. Så, då har jag fått med mig min vän Rebecca Paulsson. Och det ska bli jättespännande. Vi har haft en litet äventyr här som start på den här inspelningen. Där du har fått byta lokal här. Så du sitter hos din granne i uthuset. Det var jättefint att du fick låna den platsen så att vi kan ha vårt samtal.
Mm. Bästa grannen.
Ja, men verkligen härligt. Det kan vara en fördel med att bo på lite mindre orter där man lär känna sina grannar på ett bra sätt.
Ja, verkligen.
Ja. Men du, Rebecca, vem är du idag?
Ja, precis. Det är frågan. Nej, men idag så känner jag mig nog mer förvirrad än någonsin. Jag tror när jag växt upp så har jag varit väldigt, väldigt självsäker, väldigt trygg i mig själv, väldigt klar och tydlig i vad jag vill med livet och så vidare. Jag vet inte om det är att jag fyllde 40 här om dagen, att man är i någon slags 40-årskris. Nej, men jag skulle nog säga att jag är på en väg där jag kanske mer och mer vill hitta in i mitt hjärta. Mm. Hitta vem jag verkligen är och göra och leva utifrån det. Jag tror att jag har väl gjort det mycket innan också, men jag tror med livserfarenheter och saker man går igenom i livet så är det mycket sånt som man har trott och tänkt tidigare och byggt på som får sina törnar lite grann. Och de senaste 4 åren har väl varit väldigt mycket sådana törnar, skulle jag säga. Och det har ju gjort att man har börjat tänka väldigt, väldigt mycket och ifrågasätta en hel del, fundera över många saker. Och vill väl börja bygga på nytt, tror jag, lite utifrån vad man börjar landa i där. Så jag har varit hemma i många, många år med mina barn. Jag tror mycket det här att man har lite klivit bort från alltså det här jobba, prestera, karriär. Jag har inte gjort det, utan jag har ju varit i min bubbla med mina barn och jag har valt så att jag vill vara hemma mamma. Och sen börjar de bli stora nu, så att nu är det dags att lite hoppa på tåget igen. Och då startade jag för ett år sedan företag som jag har drömt om väldigt, väldigt länge att få göra. Och så där är jag väl idag. Lite frustration över att det kanske inte gick så bra med företaget. Det fick en flygande start som man hade önskat.
Ja, lite sådär. Det? Alltså, ja, vem får en flygande start? Det handlar ju inte om det. Det kommer vi in på kanske sen.
Ja.
Ja.
Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är idag på en resa.
Mm. Vad härligt.
På resten av mitt liv.
Ja. Det är som att, så att ju äldre du blir desto mindre, vet du.
Ja, verkligen.
Mm.
Jag tror det ligger väldigt mycket i det. Man inser mer och mer hur lite man vet egentligen.
Mm. Precis. På ett sätt så tänker jag att det är väl en ganska... Inte det ganska, alltså det är ju beroende på hur mycket kontrollbehov man har såklart, så kan det ju vara en ganska jobbig fas. Men att det finns ju en frihet i det också.
Ja, och jag är ju en person som har väldigt mycket kontrollbehov, har jag insett. Så att det har varit en väldigt jobbig fas. Och det är väl fortfarande en jobbig fas också. Mm. Även om jag kan ana och smaka på den där friheten.
Mm.
Men ja. Det är mycket som skaver också.
Mm. Precis. Skaver i, liksom, i relation till där du står eller till saker runt omkring dig. Eller liksom, vad är skavet? Eller vad tänker du kring det?
Oj, det var en jättefråga.
Ja.
Nej, men alltså, skavet ligger nog på det här med identitet, tror jag. liksom vem man är och varför det är viktigt att vara på vissa sätt kanske. Jag har alltid sett mig som en ganska fri själ. Att jag har stått på egna ben och gått min egen väg och kanske inte följt så som alla tycker att man ska. Och någonstans varit lite, kanske tyckt att det varit lite stolt över det. Så.
Mm.
Men, och sen har det någonstans landat i, nej men jag är ju inte så fri som jag har trott eller tänkt. Och hur vill jag då leva när jag är där? Hur är jag och hur lever jag när jag är fri?
Mm.
Det är nog det som det största skavet är, tror jag. Att hitta det och att fullt våga kliva ut i den friheten.
Mm.
Och det är mycket det som jag jobbar med, som jag vill jobba med i mitt företag. Och jag tror att det kanske också skaver lite där när man inser att det här vill jag jobba med för att vara med i en process med andra. Men jag är jätteförvirrad där själv just nu. Och det visste jag inte förrän jag drog igång företaget och förrän jag började jobba med det. Så det är lite en följdeffekt som har kommit.
Ja, men jag tänker att så här, det är ju, jag har ju insett det i alla fall, att det är ju lite av en illusion att tänka att, så här, att man ska bli klar och sen så kan man typ sälja receptet vidare till någon annan. Och det har jag fått jobba jättemycket med, tycker jag fortfarande. Så här, så jag får alltid påminna mig om att så här, vi blir aldrig klara. Så här, och det är precis som det ska. Så här, som Thomas Tranströmer har skrivit, älskar den formuleringen. För att det är ju en resa och att så här, man ser ju inte helheten på en gång. Alltså det går ju inte.
Nej.
Så att vi måste ju liksom på något sätt också hitta en nåd med oss själva i den processen, och att även om så här, du får upp ögonen nu när du har, liksom, när du har klienter och sitter i samtal, så är det ju kanske på en annan nivå än den personen som du möter. Och framförallt så är det så att, ja, men även om du känner så här, här har jag varit 1000 gånger tidigare, så är det ju inte på exakt samma plats som du är för 1000:e gången, oftast inte i alla fall.
Nej, men precis. Och man känner väl det att när man är mitt i någonting så är man så upptagen i det. Så att man ser ju inte heller riktigt vad som kanske går framåt. Nej. Förrän när man börjar blicka bakåt och man ser att okej, men det jag var för en månad sedan, det har ju hänt väldigt mycket. Men det gäller ju någonstans att distansera sig och att kunna se det och blicka bakåt och se att nej, men det händer faktiskt grejer.
Mm. Så. Ja, men precis. Jag tänker ju någonstans att, eller jag har nog landat så här att det är det som gör en bra samtalspartner. En person som gör jobbet själv. För att de frågor som du kan ställa och liksom de processer som du också vågar kliva in i är någonting som du själv ha någon form av känsla för eller erfarenhet i eller liksom är i själv. Så att det är liksom inte, det är inte någonting så här bortanför eller liksom, utan det blir ju snarare ett redskap för att komma ännu närmare den andra personen.
Ja, nej, men det tror jag. Och just det här att man kanske vågar prova saker på sig själv eller för att man själv vill växa, utvecklas, och då kan man ju också veta att man har gått igenom själv det som man någonstans föreslår eller erbjuder. Det blir en trygghet för en själv också i mötet med andra. Men helhet är för mig att vara äkta, tror jag. Att leva äkta. Jag har det på mitt företag, har jag det som underrubrik, leva inifrån och ut. Det här att Men det är så lätt idag, man skapar sig, man bygger sig en image, man gör sig till en karaktär, man tar en roll, man liksom sträcker upp fingret och liksom vart blåser vindarna, hur ska jag anpassa mig, hur ska jag passa in här? Och man har hela tiden sin kompass utanför sig själv.
Mm.
Men att leva hel är för mig att man har sin kompass inuti sig själv.
Mm.
Att lyssna till ens hjärta, att lyssna till ens känslor, men också lyssna till sin kropp. Liksom vad säger mitt väsen i olika situationer? Vad säger min längtan? Vad säger mitt skav också?
Mm.
Och det här är lite, jag tror vi pratar om det här, vi pratar så ofta på olika sätt. Men det här var det, nu tappade jag tråden. Det var så mitt skav, det var det jag skulle prata om.
Mm.
Men det här med rädsla, vad är jag rädd för? Vad vill jag dölja på de här bitarna? Att istället kanske lyssna till varför är jag rädd och vad är det som gör att jag vill dölja de här sidorna och möta det och se att det kanske finns något vackert där istället. Att liksom inte det att lägga locket på eller trycka ner eller dölja, utan att möta sig själv och alla sidor av sig själv och se vart det faktiskt kan leda.
Mm.
Det tror jag där är mycket mitt skav just nu. Om jag ska bli väldigt personlig. Mm. Det är väl det här. Vad är det för saker i mig som jag inte har vågat omfamna? Vad finns det för sidor som jag har lagt locket på? Och varför har jag gjort det? Och att möta det där. Okej, ja, men det kanske var sammanhang som jag har varit i. De här sidorna har inte varit godkända. Finns det delar av mig som kanske egentligen inte är dåliga, men sammanhang har sagt till mig att de är dåliga.
Mm.
Och därför så har inte jag tillåtit de sidorna av mig, eller jag har skämts över dem, eller sett en sån någonting negativt. Men att våga gå in i de områdena, våga möta det, eller till exempel intresset som jag har haft, som inte kanske har ansetts okej.
Mm.
Nu pratar jag kanske framförallt utifrån min bakgrund i kyrkan. Att det här med till exempel alternativ medicin har jag alltid varit jätteintresserad av.
Mm.
Men det har inte alltid varit accepterat eller godkänt i vissa. Nu säger jag inte alla, men i vissa sammanhang. Och då är ju det en del som jag lite har fått stänga av. Och kanske inte, nästan varit rädd för att utforska. För att det har man ju fått lära sig att det ska man inte göra.
Mm.
Och när man då sen, bara för att ta ett konkret exempel, när man då sen börjar tillåta de sidorna för att man själv har liksom, man lever helt, man känner, men det här är ett intresse jag faktiskt har och jag har en längtan att utforska det här, att då möta de här rädslorna som kommer, gör jag fel nu, är jag fel, får man lov, och liksom säga okej, men var kommer de ifrån? Är det för att det är fel eller är det för att någonting jag har lärt mig? Varför har jag lärt mig det? Det blir en jättelång resa som man får ge sig ut på. Och ja, det tar ju väldigt mycket energi att möta de här spökena. Nästan kan man ju kalla det för.
Verkligen.
Men det ger ju också väldigt mycket när man gör det.
Mm. Ja, och det här, det är ju anledningen till att jag startade den här podden. För att jag själv brottat så mycket med det här med helhet, och så länge tänkt att helhet handlar om att liksom visa eller ha en perfekt liksom, ett perfekt liv, att vara en perfekt människa, eller så att det ska vara liksom fulländat, fullständigt på något sätt, och att inte att det innebär att allt som är jag får plats, utan att det har verkligen fått resultatet att jag har så här, fått gömma undan sidor av mig eller liksom förneka sidor, till och med hata sidor av mig, för att jag har lärt mig att de inte är okej.
Mm.
Och så här, en sån sida som, och det tänker jag, det var väl lite så vi lärde känna varandra. Så en sån sida som jag har fått jobba jättemycket på och som jag fortfarande jobbar väldigt mycket på, det är ju liksom så här, vad innebär det att vara människa i en kvinnokropp? Ja. Och där vi så här liksom, det är typ mitt minne av hur vi lärde känna varandra, att vi typ skapade en kvinnocirkel det första vi gjorde. Så här, alltså att ja, jag kommer knappt ens ihåg liksom hur trådarna, vi har en massa gemensamma vänner och helt plötsligt så uppstår kvinnoskapande som liksom är våran rubrik för oss fyra som har följts åt i fem, sex år någonting.
Ja, men jag började också tänka så här, hur när började det känns som att man alltid har känt varandra på något sätt.
Ja.
Men vi lyckades kliva in i varandras liv. För som du sa, vi har ju vänner på olika håll som vi har känt. Och de har inte känt varandra, eller någon av dem har känt varandra. Eller sådär. Men sen så bara i rätt tid känns det som. Så liksom kom vi in i varandras liv. Och sen så bara alla var liksom på samma plats på något sätt. Och det blev så positivt.
Ja, och samtidigt som jag tänker så att vi också inte alls har varit på samma plats. Och att det också varit lite det som har varit det spännande. Att vi har dragit åt lite olika håll, men vi har ändå på något sätt kunnat återsamlas och prata. Och även om vi inte håller med varandra så är det som att sen vet vad det är, så är någon annan där och tänker på de där sakerna som någon annan var i för någon månad sedan eller för ett halvår sedan. Eller så det är som att vi går ju tillsammans fast i vår egen takt, och att det blir ju det kan både, jag tror att nog vi alla har upplevt ibland att det är ganska, så att det kan bli lite provocerande och att det väcker så frustration och massa saker igen.
Nej, men då jag tänker också det här med att vara på samma plats. Det är ju egentligen att vara öppen. Det är mer det jag tänker. Vi har ju alla varit väldigt liksom villiga och öppna för inre växt. Sen som du säger, det har ju varit olika resor fast samma och snirkligt och ihop. Och det är lite som att när en har varit på en plats och då har det provocerat den andra, men det har satt igång en process i den. Och så, alltså att det liksom har verkligen varit stöttande också. Men jag tror det här att vi alla har velat.
Precis.
Växa och utvecklas.
Och landa i sitt eget liv på något sätt. För det är ju det som också har varit så här, att vi alla, ja, men vi alla har så här bakgrund i en kyrklig kontext. Har med sig ganska mycket olika bagage av det. Men har också varit väldigt fristående och självständiga i en tro. Och en förståelse av vad det handlar om. Och så här, ganska stark också, tänker jag, så här, liksom kreativ ådra eller liksom vad man ska säga så här. Så det har varit många saker som har förenat oss samtidigt som det har så här, ja, men det har vridits och vänts, och det har varit ganska, ja, men jag upplevde i alla fall i vissa stunder att det har varit lite liksom blivit nästan lite provocerande.
Ja.
Men jag tänker att det är just det som gör att man växer. Så att utan det här provocerande så skulle vi ju kanske inte, alltså utan den provokationen liksom, så hade vi kanske inte rört oss på det sätt som vi har. Och det tycker jag, så här, utifrån det du pratar om med rädsla, så kan jag känna en så här sorg över att ha funnits så länge i sammanhang där rädslan på något sätt för att inte passa in, för att tänka och tro fel, för att vara fel, det har hämmat så mycket växt och så mycket utveckling, så mycket insikter, så mycket av liv så här, i både mitt eget liv, men jag kan ju sörja det också i så många andra som jag kan se att liksom, man är så bakbunden och att det är liksom av rädsla.
Ja.
Det är otroligt mycket rädsla.
Och det är där som jag kan känna det viktiga, att vi har ju ändå mötts och vi har provocerat och man har stött sånt. Men man har ju grunden är kärleken och respekten för varandra.
Mm.
Och att kunna få vara del av ett sånt forum, eller vad man ska kalla det för, en sån gemenskap. är det ju. Det är ju det som har saknats, kan jag också känna.
Ah.
Den här liksom, det är inget farligt att bli provocerad. Det är inget farligt att utmanas. Bara att man vet att kärleken finns som grund.
Mm.
Och respekten.
Mm. Precis. Och det har varit ett av mina så här bibelord som jag har blivit inspirerad av, som jag har sporrats liksom till att så här ta steg och sådär. Det är liksom, ja, det har varit ett väldigt starkt ord som har varit vägledande för mig länge. Och som lyder så här: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan.
Precis.
Och det för mig är så att, ja, men då är det det jag ska sträva efter. Jag ska sträva efter att bli så lite rädd som jag bara kan. För att då är det någonting annat som driver mig. Då är det kärleken som har liksom, som bor i mig på ett annat sätt. Och att det innebär att jag behöver byta mitt perspektiv ifrån att se sånt som är provocerande och annorlunda, som får mig att känna mig obekväm. Istället för att se det som någonting som är hotfullt.
Precis.
Försöka möta det med nyfikenhet. Och framförallt tänka, vad i mig är det som väcker den här känslan? Varför vaknar den här känslan av mötet med den här frågan, med den här personen, med det här sammanhanget eller vad det nu är?
Precis.
För att det är ju ofta inte... utan, alltså det är ju alltid så här, när det vaknar en massa känslor som är obekväma och jobbiga, så är det ju alltid, det är mitt ansvar, det är i mig, så det är ingenting som jag kan så här skjuta bort ifrån mig hos någon annan. För att när jag försöker skjuta bort det där hos den här andra personen, så skjuter jag bort mig själv, för att det är mig jag möter i den där
ibland
rädslan.
Ibland ju den andra personen blir ju skurken ibland. Eller,
ja,
eller den där andra.
Hela tiden.
Men det är ju, precis som du säger, det är ju jag.
Exakt. Jo, men det är det vi gör hela tiden. Att vi, så här, jag är inte en sån. Och jag vill inte beblanda mig med den där typen av personer. Eller det där sammanhanget. Och så där tror jag absolut inte. Och så är man liksom... väldigt så här avståndstagande. Och det tycker jag, det har inte bara med kyrk, vi gör ju så hela tiden, det är cancel culture liksom. Så att tänker någon fel eller gör fel saker, då ska vi inte ha någonting med dem att göra, då är de liksom utagerade i den här världen på något sätt.
Ja.
Och jag tror någonstans att vi kan inte göra det så här, vi kan inte, för att så här, livet och utrymmet för oss att leva, det blir så litet till slut. För att det är inte någon annan person som jag tar avstånd ifrån. Det är mig jag tar avstånd ifrån.
Och det är precis det där som jag pratar om med mitt skav. Och det är det jag har upplevt, att min värld har varit liten. Och just nu breddar jag den. Och när jag breddar den så kommer alla de där sakerna fram i mig som jag behöver möta och fråga varför. Varför känner jag så här? Vad ligger till grunden för det här? Vad är orsaken till det här?
Någonstans så har man ju på ett sätt, är man ju ansvarig för att livsutrymmet har blivit så litet, för att man har någonstans också varit med och tagit avstånd eller så här, inte velat ta emot sidor av en själv. Men när man också växer upp och blir präglad av den typen av förhållningssätt till olika sidor, så det blir inte så lätt att veta hur man ska förhålla sig till det där.
Jag hade faktiskt en sån situation idag med min son, där jag kände att jag var nära att göra på det sättet som jag kan ha upplevt i vissa sammanhang att jag har växt upp med. Mm. Där han lyssnade på en låt med en ganska dålig text. Och där jag var så här, min spontana reaktion var, nej, den lyssnar vi inte på, nu får du stänga av. Men där jag istället valde att okej, vi pratar om den här texten.
Mm.
Jag förstår att du gillar den här musiken. Det är en party och rolig och glad. Det personen sjunger om kanske inte är det positiva. Och varför är det inte positivt? Och kan vi fortsätta lyssna på den här låten men ha i bakhuvudet att ja, så här lever en del människor och det kan påverka deras kropp och själ på ett negativt sätt om man inte kan hantera, det handlar om sprit. att supa och dricka sig full och sådär. Men och andra ser det inte så liksom. Så då kunde vi ha ett samtal kring det istället för att lite det här med nej, nu tar vi avstånd från det där och så blir det liksom en grej som är farlig. Om man ska dra paralleller till andra saker också, måste inte handla om just det här, men som jag har lite upplevt att då har man liksom bara fått en känsla av att det där var inte bra och det där var inte farligt, det ska man akta sig för. Och människor då som kanske rör sig i sådana kretsar eller håller på med sådana där saker, tar man avstånd ifrån. Medan när man då sen istället säger att nej, men jag har en liten värld, jag har satt upp en massa staket liksom. Och när jag liksom trygg i mig själv, med ett liksom respekt för mig själv och andra, kan kliva över de här staketen, så kanske jag får istället möta en värld som faktiskt kan vara vacker och kan ge mig någonting och jag kan ge den någonting.
Det kan ju till och med vara så att det där fula, otäcka som jag tänker så här, alltså att det också kan komma med någonting som gör livet rikare.
Ja.
Nu vill inte jag så här glorifiera spritvärlden. Liksom, det är liksom, om vi tar det som ett exempel här. Men jag tänker att det är så lätt också att så här, vi lägger i så mycket värderingar i olika saker. Och att så här, istället bara så här, men så här, vi människor är olika.
Ja.
Vi hanterar saker på olika sätt. Och att så här, det finns alltid en story bakom allting. Och,
precis.
Ja, så här, jag tror att det samtalet är superviktigt att prata om så här, istället för att bli rädd är fel ord på ett sätt tycker jag, men så här, istället för att instinktivt bara stänga av, så här, sätta upp skygglappar eller fly ifrån eller ta avstånd ifrån på något sätt, bli arg över att det ser ut på ett visst sätt, någonstans försöka stanna upp och fundera över varför reagerar jag på det sätt som jag gör. Vad är det i mig som blir så provocerat? Och ibland kan det ju vara så här, för att jag genuint tänker att människor är mer värda än att de ska slänga bort sina liv på någonting som bara bryter ner dem. Alltså det är ju också så här, det kan ju vara någonting vackert så här, att det är det som växer. Och det, så här, men hur vill jag vara då i den situationen? Vem vill jag vara i den situationen? Och det är smärtsamt att älska en människa som gör någonting som är destruktivt. Och det förtjänar ett helt eget avsnitt. Eller flera. Ja. Men jag tänker att där blir ju också det här med att sätta gränser viktigt. Liksom. Men inte den typen av gränser. Inte de här staketgränserna.
Nej, utan
gränser av att så här, liksom, det kanske är en bra så här, vi kan runda av med det, för nu när jag säger det så blir det så här, men vad är då skillnaden mellan sunda gränser och de här staketgränserna som jag nu precis har pratat om? För att det finns ju, jag tänker det, att vi förvillar ju, alltså det här är ju liksom, det blir så snurrigt, liksom, vad är vad? Vi kanske tror att vi sätter upp sunda gränser när vi är så här, liksom.
Exakt. Och det är ju det man har trott. Det är ju det man har trott. Det här är ett skydd. Det här bevarar liksom mitt välbefinnande och liksom att jag ska hålla mig sund. Så.
Exakt.
På ett sätt.
Men vad skulle du säga är skillnaden mellan en sund gränssättning och staket? Staketgränssättningen?
Jag tror skillnaden är vad den gör med mitt hjärta. Stänger den mitt hjärta för människor och stänger ute och skapar ett jag och dem tänk, vi och dem tänk. Jag är bättre, de är sämre tänk. Jag är smartare, de är dummare tänk. Eller är det en gräns som sker i kärlek mot mig själv, där jag ser att, och det kan, då kan det ju handla om, jag vet vad som är osunt för mig. Där behöver jag sätta en gräns. Kommer det här påverka mitt mående, min hälsa, min psykiska hälsa, min fysiska hälsa? Ja, men om man bara ska ta ett superenkelt exempel. Har jag tendenser för alkoholism? Ja, men då är ju en gräns, sund gräns för mig. Jag sätter mig inte i sammanhang där jag blir frestad. Men jag gör det på ett kärleksfullt sätt. Jag förklarar varför. Det här har inte med dig att göra eller er att göra. Och jag tycker inte mycket om er. Men jag kan inte vara med just i det här sammanhanget. På grund av att jag har den här situationen i mitt liv.
Fast det är det här jag tycker är så svårt. För att jag, när jag ser tillbaka. Alltså jag håller med dig. Och jag tänker att för mig är det nog. Det blir så här, om jag ska väga saker. Så blir det så här. Ger det här mig mer kärlek till mig själv och till andra? Eller får det mig att vara mer rädd? I mig själv och mot andra liksom. Mm. Att det blir på något sätt en så här bra att ställa sig den frågan, så här, vad leder det här till?
Ja.
Och för att det kanske inte är så enkelt att så här, säga vad som är vad, men för när du säger de där sakerna så kan jag ju känna så här, att, ja, men då var det inte det som var ambitionen när vi skulle liksom inte, när vi skulle ta avstånd från en massa saker och sen det, liksom, när man har att för att man tänker så här, ja, men det här är för att skydda min mentala hälsa. Fast det är så här, ja, fast det
men vem har sagt att det är farligt för din mentala hälsa? Vad liksom är grunden till vad som är farligt för ens mentala hälsa?
Precis, och det ser ju olika ut för olika personer, så den är ju också väldigt svår. Det kanske är det som också är ett problem när man tänker att man ska kunna föra ett kollektiv till samma slutsatser, för det går inte, för att vi är olika individer, vi reagerar på olika saker, vi har olika erfarenheter med oss som också påverkar och det finns,
det är det jag menar med mitt hjärta, alltså jag känner mitt hjärta, jag känner när jag sätter en gräns för mitt hjärta eller när jag liksom tar avstånd för att jag blir rädd eller jag blir triggad eller och när jag ska ha kontroll.
Fast och det är inte det här, alltid man känner skillnaden på det. Alltså jag tänker
nej,
det. Jag
bara man måste tänker ha själv, jättemycket här. Självinsikt. Det är jättesvårt.
Exakt, för jag tänker att själv så har jag, det har ju hänt ganska många gånger att man tänker så här, det här gör jag för att skydda mitt hjärta. Och så bara inser man, nej, jag gjorde det för att jag var rädd för förändring. Eller jag gjorde det för att skydda mig, mitt ego och mig själv. Eller vad det nu är liksom.
Ja. Och det finns ju egentligen inget enkelt. Alltså för det är inte enkelt. Därför att vi är så många lager.
Ja,
och är det inte det som vi har pratat lite om också. Den här resan. Att hela tiden leva och vara hel.
Mm.
För att det finns alltid ett nytt lager. Och man kan, frågan är, kan man bli hel? Eller blir man bara helare och helare?
Precis.
Jag vet inte.
Nej. Ja, så jag tänker det att, alltså utifrån att vi aldrig blir klara så tänker jag att så här, nej, men jag kan inte se helheten. Alltså jag kan omfamna det jag idag, jag kan ha en ambition att omfamna det som jag idag känner till och försöka att inkludera alla de sidorna i min tillvaro. Men det finns fortfarande väldigt mycket i mig själv och i den här världen som jag ännu inte vet. Hur det påverkar mig eller så, för att jag tror inte att man kan bli så här fulländat medveten, utan jag tror att vi hela tiden upptäcker nya, så länge vi lever så kommer vi upptäcka och lära oss mer, för att allt som har liv växer och utvecklas. Så det går liksom inte, det går inte att bli färdig heller liksom.
Nej. Och i varje ny situation, varje nytt sammanhang, varje nytt möte, om man är öppen, om man inte liksom bygger sin lilla låda som man håller sig i, så är det ju tillväxtmöjligheter.
Ja, precis.
Nu så. Så mitt batteri till igen.
Ja, och vi ska börja runda av för den här gången. Men du, stort tack Rebecka. Vi hörs igen.
Det gör vi.
Ja.
Tack själv.
Tack, hej.
Du har lyssnat på ett samtal mellan mig och Rebecka Pålsson. Och vill du se lite mer av vad hon står i så kan du följa henne på Instagram under namnet Kroppskompassen. Jag vet att Rebecka har själv styrt in sina steg på en delvis annan väg just nu. Men jag tror att du kan hitta en del matnyttigt som hon har delat på det kontot hittills. Om du skulle vilja bli en del av en gemenskap som likt det som vi har pratat om i det här avsnittet delar livet och brottningen och kanske både tillåter sig själv att bli lite provocerad av de olika perspektiven men framförallt utmanar i att ta nya steg i det som du längtar efter i ditt liv, så är du så välkommen att kika in på sidan som jag länkar här och nätverket Livscirkeln. Det är ett nätverk för dig som vill leva helhjärtat i det liv som är ditt att leva. Och hur det ser ut och vad det innebär, det är bara du som kan bestämma det. Men det här nätverket kan göra, det är att ge dig inspiration och mod att utforska vad det är fullt ut. Och framförallt att ta de nödvändiga stegen som behövs för att det livet fullt ut ska bli ditt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och jag tror att du vet vid det här laget vad du kan göra för att stötta det här arbetet vidare. Följ podden i de sociala kanaler som finns. Du kan prenumerera på den, skriva en recension eller betygsätta den på något vis eller dela den med någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på det som